Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Där jag tänkte fortsätta den här lilla sommarserien om de politiska partiernas historia. Jag släppte 4 avsnitt här tidigare i sommar och vi gick igenom lite grann det här med att partier inte finns beskrivna i konstitutionen och det här revolutionära idealet som spricker så fort egentligen konstitutionen trädde i kraft. Vi har gått igenom det första partisystemet som uppstår mellan Hamilton och Jeffersons federalister och republikaner. Vi gick igenom det andra partisystemet där masspartierna slår igenom på allvar, där både det moderna demokratiska och republikanska partiet skapas, men där striden framförallt under stor del av första halvan av 1800-talet består av en strid mellan demokrater och Whig-partiet. Sen kom ju inbördeskriget och förändrar landet, och ut ur inbördeskriget kom ju det så kallade inbördeskrigssystemet då, som kallas det för tredje partisystemet då, där republikanerna dominerar på många sätt och där partierna sen blir utmanade av det här People's Party, det populistiska partiet som var väldigt mycket en jordbruksprotest och en kamp om att få in silver som valuta. Och som vi såg då så var det ett väldigt avgörande val 1896 som William McKinley vinner mot demokraten och populisten William Jennings Bryan då. Och idag så ska vi titta på det fjärde partiet, partisystemet då, som varar i princip mellan det här valet 1896 fram till tills att det är dags med den nya given då. Men som sagt, valet 1896 inleder ju en ny politisk era och det som man då också brukar kalla för det fjärde partisystemet. Och då uppstår ju ett nytt mönster i politiken då, som skiljer sig från tiden mellan inbördeskriget och 1890-talet. Då. Och det är ett mönster som kommer att stå sig ganska länge då. Och hela den här eran, 1896 till 1932, om man ser nästa skifte då, är ju väldigt präglat av att republikanerna dominerar. Och demokraterna då som nästan knappt överlevde sekelskiftet där när de utmanades av populisterna ligger då i opposition mot republikanerna då. Så republikanerna då, The Grand Old Party, vinner ju presidentposten i Vita huset då de kommande 16 åren efter McKinley. Och förutom ett litet instick då på 8 år med demokraten Woodrow Wilson när republikanerna lite splittrade, så skulle ju landets president vara republikan under de kommande 36 åren då. Och även i kongressen så dominerar republikanerna då med undantag för Wilson-åren fram till och med mellanårsvalen 1930. Och den främsta orsaken till att demokraterna ens får vara med och leka några år är ju som sagt för att republikanerna splittras 1912 kan man säga. Annars var helt enkelt demokraterna alldeles för svagt för att vinna val för egen maskin då. Man lyckas inte samla den här koalitionen som man behöver och arvet från inbördeskriget. Man lyckas inte samla den här koalitionen. Man kan säga att finns det någon röd tråd med demokraterna är att man alltid samlar en koalition av lite mer utanförskapsgrupper och man får inte till en tillräckligt bred koalition för att utmana då republikanerna som oftast består av en slags styrande minoritet av vita protestanter då, så att säga. Arvet från inbördeskriget är heller inte riktigt lika tydligt i det här fjärde partisystemet som i det tredje då. Som vi såg då, under en lång tid efter inbördeskriget så viftar man med de här blodiga skjortorna och påminner om arvet efter det väldigt traumatiska inbördeskriget. Men nu är det ju några generationer bort, så att nu helt plötsligt så börjar man så sakta kanske då släppa inbördeskriget så sett rent politiskt då, så att säga. Det är ju fortfarande aktuellt än idag. Republikanerna omdefinieras på många sätt och blir partiet med starkast stöd i små och mellanstora städer i norr då, eller norr, samt då industribaserade eller industrialiserade områden som till exempel New England-staterna längst i nordöst, men även då New York, Pennsylvania, Ohio, Illinois och så vidare. Och republikanerna går framåt i de större städerna där demokraterna tappar mycket av sin makt då, i till exempel städer som Chicago och New York då. Demokraterna behåller ju sitt grepp om den vita södern, men istället för de stora städerna i norr så får man främst sitt stöd från mer jordbruksbaserade områden i väst ute på prärien och klippiga bergen då. Och republikanerna fortsätter ju stå för det här med nationella lösningar och federala regleringar, men inte riktigt lika ovillkorligt positivt mot big business som man då var under större delen av slutet av 1800-talet då, under den här förgyllda eran med de här rövarbaronerna. Republikanerna drev igenom höga tullar, antitrustlagar, järnvägsreglering och satser på nationella parker och monument och dammar. Så man går in liksom lite grann med annat fokus och försöker på något vis ändå styra upp företagsvärlden då, så att säga. Demokraterna, de tar ju sitt avstamp i William Jennings Bryans lite mer populistiska plattform och börjar även de förespråka nationell ekonomisk reglering och big business. Annars hade ju demokraterna har varit väldigt kända ända från Andrew Jacksons tid att vara de här laissez-faire, liksom rena låt marknaden gå princips folket. Demokraterna var ju fortfarande partiet som främst lockade till sig immigrantröster och demokraterna började stärka sitt stöd hos immigranter och arbetare genom att till exempel som Robert Wagner och Al Smith i New York, dit många immigranter anländer, så har man ändå fortfarande ett grepp och börjar förespråka progressiva förslag för att höja löner, stärka säkerheten på arbetsplatser, korta arbetstiden och så vidare då. Så demokraternas variant av progressiv politik skulle ju sen få då sitt utlopp under de här 8 åren med Woodrow Wilson i Vita huset, och han sitter ju mellan 1913 och 1921 då, så att säga. En anledning till att de båda etablerade partierna går in lite grann i en ny inriktning när det gäller nationell reglering, det är ju att landet efter valet 1896 lämnar det här turbulenta 1890-talet och går in i den så kallade progressiva eran. Och för många amerikaner hade det ju på 1890-talet varit ganska uppenbart att faktorer som den oreglerade industrin och den oplanerade urbaniseringen och den aldrig sinande immigrationen skapar en rad problem i samhället. Och den ekonomiska krisen 1893 kanske var droppen för många då. Om inte fullständigt kaos ska följa så behöver man då ta tag i så här frågor som social instabilitet och ekonomiska orättvisor och politisk korruption på olika plan då, så att säga då. Och den här progressiva rörelsen menar ju då att folk via politiken då med hjälp av experter och en aktiv stat måste börja reglera och effektivisera och ordna upp landets samhällsproblem. Så det finns ju tydliga spår i innehållet av de här förslagen som de här progressiva rörelsen kommer med som de här populistiska People's Party hade då. Men till skillnad från den eran då så är ju de här progressiva rörelsen i början av 1900-talet en väldigt bred rörelse som påverkar egentligen båda de etablerade partierna och långt även utanför partipolitiken då. Så de här progressiva grupperna driver ju igenom väldigt mycket reformer, bland annat för att öka demokratiseringen av USA och delaktigheten i politiken. Och det är ju förslag som i väldigt stor utsträckning påverkar partipolitiken då. De satt ju en väldigt stor tillit till att ökad demokrati och delaktighet som lösning på väldigt många samhällsproblem då. Man har stor tillit att det med fast i hand nästan blir någonting naivt om man tittar på tillbaka på hur de resonerar då, så att säga. Samtidigt som man kan förstå sig för den här eran man kommer från, den förgyllda eran som har präglats av korruption och odemokratiska politiska bossar, att bara man kan demokratisera så ska man nog lösa andra samhällsproblem också då, så att säga. Så man försöker ju särskilt komma åt de här politiska bossarna och deras så kallade politiska maskiner då, i form av partipolitiken då. Och dels driver man ju igenom vissa välfärdsreformer som gör väljarna mindre beroende av bossarnas tjänster då, för som jag sa innan, de bidrar ju med en form av social välfärd också då, så att säga. Inte bara negativ korruption då. Men det genomförs också en hel del rättsprocesser där mycket av korruptionen avslöjas och man börjar röja upp då, så att säga. Man driver också igenom en rad viktiga demokratiska former som rent allmänt tar makten från de politiska partierna och lägger den i händerna på väljarna då. Och alla de här reformerna förändrar ju verkligen spelreglerna för de politiska partierna då. För det första införs ju primärval i många delstater. Inte på bred front, det kommer ju senare då. Men tanken här med primärval är ju att alla partimedlemmar kunde rösta för att nominera kandidater. Och då tar man ju makten från partibossar och inre cirklar av partitoppar och som vanligtvis brukade då komma överens om nomineringar och grejer i kulisserna, bakom kulisserna då i rökfyllda rum då. Men nu blir det då folket som får välja kandidater. För andra införs ju sådana hemliga röstningsprocedurer som på den här tiden kallas för den australiensiska rösten. Tidigare har ju valen varit väldigt öppna och vem som helst har ju kunnat se vem som röstade för vad i vallokaler, vilket ju naturligtvis kunde utnyttjas då för mutor och påtryckning från politiska bossar och deras lakejer. För det tredje så försöker man ju öka delaktigheten genom att införa folkomröstningar som ett alternativ i många delstater. Dels ger möjligheten att ett minimital av väljare ska kunna driva igenom en folkomröstning då, det är initiativ som det heter. Och sedan att man i själva folkomröstningen då, referendum, frågar väljarna rakt ut i olika sakfrågor vad de tycker då. Och fjärde reform var ju rätten att under vissa processer kunna återkalla, alltså så kallad recall, att återkalla en folkvald politiker innan deras mandat gick ut då, om man var överens om att personen var inkompetent eller inte var lämplig att företräda dem längre då, så att säga. Och en femte reform är ju att man då via ett konstitutionellt tillägg inför direktval av senatorer 1913 då. Innan dess var ju senatorerna indirekt valda av delstaternas lagstiftande församling. Bara så att säga representanterna i representanthuset i kongressen, det hörs ju på namnet då, representant var ju tidigare valda av folket då. Och då har ju senaten börjat uppfattas som en väldigt stängd grupp, väldigt trög och motsträvig och kallades ju ibland för miljonärsklubben då. Och med den här förändringen så blir då hela kongressen vald av folket direkt då. Och de här progressiva reformerna försvagar ju partiernas inflytande, men lite ironiskt också, tvärt emot vad många progressiva hoppas på, så blir ju en följd av också att valdeltagandet och delaktigheten minskar i vissa aspekter. Och tittar man tillbaks på den förgyllda eran där, så sista presidentvalet 1896 så låg ju valdeltagandet på 82% och sen sjunker det så att 1912 är det ju nere på 59%. Och det är ju flera orsaker bakom det här då. Den här hemliga röstsedeln och partibåsarnas minskade inflytande spelar ju naturligtvis roll. Och tidigare hade man ju mer eller mindre släpat till exempel icke-läskunniga immigranter till valurna och hjälpt dem att rösta i princip. Men när man inte längre var garanterad att få ut något av sina mutor eller korruptionen, så sjönk liksom den här mobiliseringen då. Och immigrationen nådde ju dessutom sin höjdpunkt under den progressiva era, vilket kan ha påverkat. Dessutom uppstår ju de här åren andra typer av intressegrupper, då, organisationer och lobbygrupper som får inflytande i de olika specialområdena, som börjar överlappa partier och frågor och engagemang och sånt kanaliseras den vägen. Då. Så vissa progressiva reformer träffar liksom lite bredvid målet och ett problem kanske byts till ett annat då, om man skulle jämföra med idag när vissa tycker att lobbyinggrupper är ett problem. Det valet under den eran som är i princip mest intressant och som påverkar partipolitiken väldigt mycket och som också håller på nästan att omstöpa hela systemet, det är ju då valet 1912 när det progressiva partiet dyker upp. Och det är ju det som lite grann gör de progressiva intressant, att de finns egentligen i båda partierna, både bland republikaner och demokrater. Och under de åren 1900-1920 så är det som sker lite av en revolt inom båda partierna. Och på många sätt så kan man säga att det här mordet på president McKinley blir viktigt för den progressiva rörelsen, eftersom det då innebär att den progressiva Theodore Roosevelt intar Vita huset. Och även om de progressiva från båda partierna var i minoritet i kongressen totalt sett, så lyckas Roosevelt driva igenom delar av den progressiva agendan då. Mellan åren 1901 och 1912 så är det ju då republikanerna Roosevelt och William Taft då, som ju är väldigt progressiva, och de efterföljs ju sen av demokraterna Woodrow Wilson, som också de är progressiva. Så den här progressiva rörelsen är ju så stark att partierna helt enkelt inte kan ställa upp med progressiva kandidater om de inte vill, eller de måste ställa upp med progressiva kandidater för att kunna egentligen då vinna val då. Men valet 1912 blir ju på det här sättet ganska unikt i det här hänseendet då, för Roosevelt hade ju 1908 lämnat politiken och lämnat över till sin handplockade efterträdare då bland republikanerna i form av William Taft. Men sen så skär sig det mellan de här båda männen då, och trots att Taft på många sätt i praktiken nästan varit mer progressiv än Roosevelt, så anser ju han att efterträdaren Taft varit alldeles för konservativ då. Och inför valet 1912 så gör ju Roosevelt comeback. Och när Taft ändå får republikanernas nominering så väljer ju Roosevelt att då bryta sig loss och nominera sig själv för ett tredje parti då, som är då det progressiva partiet, med ett ännu mer då progressivt partiprogram. Så här uppstår ju då tre partier då, och det här progressiva partiet får ju då smeknamnet Bull Moose Party. Bakgrunden är ju av händelsen är ju när Roosevelt under valkampanjen beskjuten under ett tal i Milwaukee då. Hans tjocka manus och glasögonfodral räddar honom, men med kulan i bröstet så fortsätter han ju talet och säger: "I don't know whether you fully understand that I have just been shot, but it takes more than that to kill a bull moose," säger han då. Och då blir det här progressiva partiet och kallas för lite Bull Moose Party då. Hade partiet manövrerat ut någon av de etablerade, så hade vi kanske då pratat snarare om en älgtjur än en åsna eller en elefant då. Och i det här fallet kanske det var elefanten som hade försvunnit då. Men Roosevelts progressiva parti är ju då en otroligt stor utmaning för de etablerade partierna. Han är ju den mest potenta och den starkaste tredje partiutmaningen som någonsin dyker upp under 1900-talet då. Befriad från konservativa republikanerna så går ju Roosevelt till val med ett nytt parti då, som har den dittills mest progressiva eller liberala partiprogrammet som något parti någonsin haft tidigare i amerikansk historia då. Partiet förespråkar ju bland annat kvinnlig rösträtt, direktval av senatorer som inte är genomfört här då, etableringar av direkt demokrativerktyg som folkomröstningar och sånt där, reformer och kampanjfinansiering, 8 timmars arbetsdag då, förbud för barnarbete, minimilön för kvinnor, ekonomisk kompensation för arbetsskador, ett välfärdsprogram som stödde arbetslösa, sjuka och gamla, införandet av en federal inkomstskatt, arvsbeskattning, sänkta tullar och etablerandet av ett arbetsmarknadsdepartement som hälsomyndighet. Så här är liksom punkt, 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 punkt. Det är massvis med progressiva punkter som man ställer upp då så att säga. Och det här tredje partiet då, som utmanade progressiva partier, har ju också liksom helt unika tillgångar för att vara tredje parti. Man har då liksom en hel samhällsrörelse av progressiva som stödjer partiets politik och hyllas av många i media. Då. Dessutom ställer man ju då upp med Theodore Roosevelt, då, en presidentkandidat som tidigare fått det största väljarstödet dit i sitt val i form av när Roosevelt vann då 1904. Visserligen för republikanerna, men ändå de är 56%. Och dessutom har man mängder av potentiella etablerade kandidater för val till kongressen. Då. Och man har ju då också en presidentkandidat i Roosevelt som har suttit i Vita huset och har erfarenhet då, så att säga. Så det här är ju ett parti som i princip inget tredje parti har haft så bra förutsättningar som det här progressiva partiet då. Och partiet är ju det första riktigt stora att förespråka kvinnlig rösträtt och även utse kvinnor i ledande positioner då. Så den kända suffragetten och progressiva reformförespråkaren Jane Addams bjöd till exempel in för att tala på partikonventet i första gången en kvinna får den äran då, så att säga. På många sätt kan man ju säga då att det här progressiva partiet var mestadels före detta republikaner som å ena sidan då avskydde demokraternas korrupta politiska maskiner men å andra sidan ville ha betydligt mer statlig reglering av samhället än de mer traditionella republikanerna då. Och det som verkligen gör valet 1912 intressant är ju att demokraterna då samtidigt nominerar den också väldigt progressiva Woodrow Wilson till sina presidentkandidater. Och lägger man där till också då socialistpartiets Eugene Debs så har vi alltså ett val mellan fyra progressiva kandidater då. Och vi har alltså ett amerikanskt val utan någon uttalad konservativ kandidat bland de här fyra nominerade. Och det har väl nästan i princip aldrig hänt senare vad jag vet och svårt att se att det händer igen nästan. Så här är ju verkligen en skillnad liksom om man backar tillbaks till slutet av 1800-talet där både demokraterna och republikanerna i princip var två konservativa partier. Och nu har vi alltså ett val mellan fyra väldigt mer liberalt progressiva partier då, eller kandidater då. Just splittringen mellan Roosevelt och Taft gör ju att republikanerna tappar sina progressiva väljare, vilket är ganska många då. Så Roosevelt och det här progressiva partiet vinner faktiskt betydligt mycket fler röster än Taft och republikanerna då. Ser man till elektorsröster som ju är det som i slutändan betyder något i ett presidentval så vinner Taft och republikanerna bara 8 stycken elektorsröster, medan då Roosevelt och de progressiva vinner 88 och Wilson då vinner 435. Men det är ju den republikanska splittringen som banar vägen då för Woodrow Wilsons seger 1912 och som gör att demokraterna får göra ett kort inspel vid makten i Vita huset då, och även i kongressen då mellan åren 1912 och 1920 då. Så det här är ju värt att notera utifrån ett partipolitiskt perspektiv att de progressiva som tredje parti är en solklar tvåa i valet före då republikanerna. Så 1912 är ju det enda tillfället efter 1850-talet som ett tredje parti faktiskt lyckas få fler röster än något av de två etablerade partierna då, demokraterna eller republikanerna då. Tafts resultat var ju det sämsta som en sittande president någonsin lyckats prestera, både fram tills dess och fram tills idag då, i princip fram tills idag. Så har det någonsin funnits ett ögonblick där något av de etablerade partierna var på väg att konkurreras ut på riktigt allvar, så är det ju nu då. Republikanerna hade ju liksom redan en halv fot in på stigen som federalisterna och Whig-partiet vandrat till partiernas kyrkogård då, så att säga. Men det här progressiva partiet tappar all den här potentialen och försvinner i princip 4 år senare då. Och den allra främsta orsaken till det är ju helt enkelt att den stora ledaren Roosevelt vägrar att ställa upp igen för nominering och offentligt ställa sig bakom republikanernas kandidat 1916 då, Charles Evan Hughes då. Första världskrigets utbrott är det som påverkar väldigt mycket då, både Roosevelts val och situationen med då, att man vill skapa nationell enhet. Och Roosevelt är ju, som ni kommer ihåg, han hade ju sin karriär och tacka för det här med spansk-amerikanska kriget och med Rough Riders. Han är ju lite av en militär, så han är ju nästan på väg att försöka skapa något förband även under första världskriget, så att han tappar ju intresset för partipolitiken. Så att istället för att liksom gå stärkta ur valet 1912 som den solklara tvåan i valet, så försvinner man i nästa val i princip nästan 1916. Så här är ju då egentligen första världskriget det som bidrar till att egentligen rädda kvar republikanerna på många sätt då. Så istället så tynar det här progressiva partiet bort då, så att säga. Robert La Follette, som är en av progressiva partiets grundare och starka profiler egentligen för hela den progressiva rörelsen, dammar ju av det här partinamnet när han ställer upp i presidentvalet 1924 då. Och som den enda riktigt liberala kandidaten det året så vinner han ju ändå respektfulla 16% av rösterna, men det innebär till slut enbart att han får elektorsrösterna i hans hemstad Wisconsin då. Så att även om det är ett bra val av ett tredje parti så är det ju liksom verkligen ett steg tillbaka för de progressiva jämfört med Roosevelt 1912 då. Så det progressiva partiet blir aldrig ett parti som slår ut republikanerna, men de bidrar ju ändå väldigt, väldigt mycket till den amerikanska politiken på i princip samma sätt som People's Party och vissa andra tredje partier tidigare har gjort då, att även om man är nära så och aldrig riktigt tar över från de etablerade så påverkar man ju politikens innehåll väldigt mycket. Tillsammans med hela den här progressiva rörelsen så såg man ju till att väldigt många progressiva reformer genomfördes och överlevde då.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här progressiva rörelsen som sker inom de etablerade partierna eller då i ett progressivt tredje parti påverkar också den amerikanska vänstern som samtidigt utmanar de etablerade partierna. För många förespråkare av reformer så var ju den progressiva rörelsen välkommen som en möjlig väg framåt just utan att behöva bli socialist. Och den skeptiska hållningen till socialism finns ju väldigt tidigt då. Progressiva reformer sågs liksom lite mer som mainstream och rimliga, medan socialistiska sågs som lite mer extrema och radikala eller till och med ibland revolutionära då, så att säga. Så det amerikanska socialistiska partiet som uppstår under 1900-talets första hälft domineras ju framförallt av lite mer moderata socialister som förespråkar icke-revolutionära reformer genom då politisk kamp då. Arbetare och folket skulle utbildas och successivt skulle samhället struktureras om då. Mer radikala marxister och revolutionära sökte sig snarare till olika typer av kommunistiska grupper då, så att säga. Och socialistpartiets valplattform eller partiprogram 1912, när man ställer upp då, så inkluderar ju även de då kvinnlig rösträtt, avskaffandet av elektorssystemet, representation i kongressen för huvudstadsdistriktet DC driver man bland annat, hälsovårdsreform och instiftande av en hälsomyndighet vill man driva igenom, förbud mot barnarbete, korta arbetsdagar, minimilöner och pension för äldre arbetare. Dessutom då är det som skiljer dem väldigt mycket från de progressiva partier är ju att man dessutom vill se ett förstatligande av vissa nyckelindustrier och branscher som transport och kommunikation och till exempel ja, järnvägar och telegrafer och så vidare då. Och under 1900-talets första år och fram till valet 1912 så ökar socialistpartiets stöd och hade ju kunnat bli en maktfaktor. Och den mest tongivande och framgångsrika socialisten var ju Eugene Debs, som i presidentvalen 1904 och 1908 får runt 400 000 röster och han ligger ungefär runt 3% av rösterna då. Men efter det så kommer en del framgångar. 1910 så vinner man lite borgmästarposter och man får in kongressledamot från Wisconsin och så vidare. Och 1912 så når ju partiet sin topp då när Debs får över 900 000 röster i presidentvalet och som motsvarar 6% av det totalet då. Och man vinner dessutom i 33 borgmästarval då. Och i ett land med en väldigt växande arbetsklass i städerna är många som har förhoppningar om att socialistpartiet ska gå ytterligare framåt och göra samma typ av avstamp som deras motsvarigheter gjorde i Europa vid den här tiden då. Men i och med sin kritik mot första världskriget så tappar partiet mycket av stödet och skulle ju senare inte på riktigt allvar kunna utmana de stora etablerade partierna då. Kampanjerna 1916-1920 så är det bara runt 3% som backar partiet. Och det är första gången som man inte har Debs som kandidat. Och dessutom så får han ju då kampanja från fängelset eftersom han fängslas 1918. Då. Så socialistpartiet biter sig aldrig riktigt fast i politiken. Många socialister väljer sedan att stödja Robert La Follettes progressiva presidentkampanj 1924 då, när han vinner ganska många röster. Då. Och precis när medlemstalen ökar igen på depressionens 30-tal så splittras socialisterna och då. Och det gamla gardet som förespråkar mer socialdemokratiska åsikter, de formar då Social Democratic Federation och stödjer egentligen mer eller mindre Roosevelts nya giv den där tiden då. Och de mer radikala drar ytterligare vänster ut och många av dem går ju sen med kommunistpartiet istället då. Så USA får ju aldrig någon typ av inflytelserikt socialdemokratiskt eller socialistiskt parti som väldigt många andra länder vid den här tiden då. I Europa så etablerar sig ju socialdemokratin ganska starkt i länder som Storbritannien då, alltså Labour Party. Men även Sverige, Tyskland och flera andra då. Och i andra länder är ju kommunisterna starkare som till exempel Italien då. Men samma utveckling sker ju inte i USA och det är ju väldigt många som vid den här tiden är otroligt förbryllade av det här då, för att bland annat hade ju Karl Marx, jag tror jag nämnde det i översiktsserien, han trodde ju att den socialistiska revolutionen skulle komma just i USA då, där kapitalismen hade fått förlora då, som han såg det, skamlöst mer än någon annanstans i världen då, och liksom skapat scenen för den här slutliga revolutionen och kampen då, och när de här väldigt våldsamma arbetskonflikterna bryter ut som med namn som Haymarket och Homestead och Pullman på 1880- och 90-talen, så såg ju de här förväntningarna ut att stämma då, så att säga. Det blir väldigt konfrontativt. Men till många då socialistiska förespråkare så blir ju USA en stor besvikelse då. Så medan socialdemokratiska partier etableras i Europa då kunde ta både makt och inflytande, så var ju Eugene Debs 6% av rösterna i valet 1912 det bästa man kunde komma med då. Och förvånande nog så går också socialistpartiet starkast i många av de här lite nyare glesbefolkade jordbruksstaterna i väst snarare då än arbetartäta storstäder i öst så att säga. Så i europeiska länder under 1900-talets första hälft så skapas ju väldigt mycket socialdemokratisk politik, massa olika välfärdsprogram och förstatligande av järnvägar och telefoni och allians med fackförbund och massa annat då. Och det här är ju väldigt många aspekter som inte har någon motsvarighet och som saknas än idag i USA då. Och man kan ju fundera på, det finns ju väldigt många olika teorier och hypoteser om varför det blev så att det aldrig uppstod ett socialdemokratiskt parti i USA. Och man kan ju lyfta många olika då. En faktor är ju de svaga fackliga organisationerna som dessutom aldrig liksom lyckas förena sig med socialistpartiet på samma sätt som i många europeiska länder då. En annan orsak man brukar lyfta fram är ju det här avsaknaden av aristokratiska och feodala arv då. Där man inte har några titlar och inte har någon liksom elit på någon slags lagstiftat sätt utan att man har en stark tro på det här med all men are created equal, även om klassskillnaderna är stora i USA då, så att säga. Och en annan faktor som lyfts fram är den här stora rörligheten och heterogena sammansättningen av befolkningen då. Det är ju otroligt mycket immigranter, nationaliteter, det är mycket rastlöshet, man flyttar runt så att säga och försöker förbättra sina liv på olika platser, trivs du inte så flyttar du vidare, försöker skapa ett liv någon annanstans. Det gör ju att det är svårt för vissa rörelser att kanske samla det här stora stödet då. En annan faktor är tajmingen som jag tror är väldigt viktig då. I Europa så sammanfaller ju kampen för ekonomiska rättigheter som socialdemokratin driver under industrialiseringen, så sammanfaller ju den oftast med kampen för politiska rättigheter som rösträtt och så vidare då. Tänker man på liksom socialdemokrati i Sverige tidigt så tänker man kanske på att man förenar sig med liberalerna och går den här kampen om rösträttskampen som man gör då på när det gäller liksom parallellt med välfärdssatsningar och förstatligande och annat då. Det är först under åren direkt efter första världskriget som allmän och lika rösträtt införs i Sverige då. Men i USA så får ju vita män mer eller mindre allmänna lika röstet redan på 1820-1830-talet. Och dessutom är den politiska delaktigheten extremt hög redan på 1840-50-talen och även senare på 1800-talet. Så att där är ju liksom masspolitiken och partierna redan en faktor så att säga, medan då vi i Sverige till exempel, vi har ju kvar ståndsriksdagen fram till 1866 då, och så kommer inte det här med allmän och lika rösträtt förrän en bit in på 1900-talet. Så när USA går in i industriella revolutionen så har ju amerikanska män redan politiska rättigheter, så i USA sammanfaller ju inte den här politiska kampen med den här ekonomiska kampen, och det kanske gör att ett socialistiskt parti hade svårt att etablera sig. De här politiska rättigheterna var redan säkrade, så att det var egentligen mer fokus i så fall på det ekonomiska, och där hade man ju redan den progressiva rörelsen, och den progressiva rörelsen kanske kändes mer icke-revolutionär och mer mainstream då. Så att det uppstod en progressiv rörelse men inte någon socialdemokratisk rörelse då. Så att det är väl kanske en orsak till att vi inte pratar så mycket om socialdemokrati när vi pratar USA och politiska partier så att säga. Tittar man vidare då, så första världskriget sätter ju punkten för den progressiva eran, och åren omedelbart efter första världskriget präglas ju av väldigt mycket instabilitet och osäkerhet och våld och paranoida tankar. Ekonomin rasar ju efter att det gått på högtryck då, med våldsamma strejker som följd. Spanska sjukan sprider ju död och elände. I södern sker ju mängder av rasuppror och en reaktion då när afroamerikanska soldater återvänder. Ryska revolutionen skapar en slags hysterisk kommunistskräck i USA då, med politiska förföljelsen och det som brukar kallas för Red Scare då. Och de här kaotiska åren 1919-1920 efter kriget gör ju att många amerikaner längtar efter någon form av politisk stabilitet då. Och demokraternas lilla instick med Woodrow Wilson i en annars era av republikansk dominans blir då kortvarig och innebär inte någon större återhämtning för demokraterna. Snarare är ju demokraternas maktfaktor en konsekvens av republikanernas splittring snarare än deras egen maskin då. Valet 1920 så vinner ju republikanerna Warren Harding väldigt stort, och han blir ju, det blir en enorm republikansk seger. Det är ju nästan som en övertydlig signal från folk då om att det är dags att avsluta de här progressiva experimenten och återgå till en mer försiktig statlig inblandning i samhället då. Och Harding förespråkar ju då en tillbakagång till det normala, normalcy som han säger då. Så 20-talet blir ju, brukar kallas för det republikanska decenniumet, och det är inte så konstigt på något sätt, för det var verkligen vad det var, åtminstone på ytan. Republikanerna kontrollerar presidentposten i Vita huset mellan 1919 och 1933 då, med de tre presidenterna Warren Harding, Calvin Coolidge och Herbert Hoover. Och det är lite av en sån andra okända presidenternas era på många sätt. Dessutom så kontrollerar ju republikanerna båda kongressens kammare på Kapitolium då, mellan just åren 1919 och 1931 då, alltså i princip hela 20-talet och lite till då. Dessutom är ju republikanernas segrar på 20-talet är ju rejäla. Harding vinner 1920, då vinner han då väljarnas röster, alltså det här popular vote, med 60% mot demokraternas 34% då. Calvin Coolidge vinner 1924 med 54% av rösterna mot 29%, och Herbert Hoover vinner 1928 med 58% mot 41%. Så här är det liksom inte någon ynka procent hit och dit, utan det är ju liksom stor slam för varje republikansk presidentkandidat då. Och medan republikanerna styrde på 20-talet så var ju demokraterna ett delat och demoraliserat parti då, som hade väldigt svårt då erbjuda republikanerna någon form av allvarligt motstånd då. En orsak var ju det 19:e tillägget till konstitutionen som gav kvinnorna rätt att rösta. Många demokrater hade ju då immigrantbakgrund, och där kvinnorna i familjen tenderade att låta männen syssla med röstande och politik då. Och de lite mer då protestantiska republikanska kvinnorna, de utnyttjar därmed sin rättighet betydligt mer då. Så att republikanerna går ju väldigt starkt framåt bland kvinnor som väljargrupp då. 20-talets industriella revolution och den här stora urbaniseringen splittrar ju också demokraterna i två, där de här två fraktionerna, eller delarna av partiet, slogs väldigt hårt för att kunna kontrollera partiet. Under den här så kallade förgyllda eran och den progressiva eran under nästan ett halvt sekel så hade ju demokraternas främsta bas varit i södern och västern då. På ena sidan stod den Falang och Demokraterna som hade sin bas då i de här jordbruksdominerade södern och västern. Och här finns ju väldigt många av de här traditionella demokraterna som tidigare stöttat Wilson då. Det var ju sådana som var förespråkare av alkoholförbudet och religiös fundamentalism och rasdiskriminering av svarta och så vidare. Men på andra sidan partiet så fanns det ju en Falang av Demokraterna som väckte sig allt starkare då. Och det här var ju demokrater som bodde i storstadsområdena i norr och i mellanvästern och... Och i den gruppen fanns det ju väldigt många immigranter och ättlingar till immigranterna som började bli politiskt aktiva. Och inte sällan var det ju katoliker och judar och starka motståndare till förbudet, vilket gjorde att de hade få saker gemensamma då med den andra fraktionen av partiet då. Och presidentvalet 1924 gjorde ju den här splittringen inom det demokratiska partiet pinsamt tydlig då. På ena sidan så har man de vita protestanterna i södern som förespråkar förbudet av alkohol och rasism, och på andra sidan så har man då storstadsdemokraterna i norr då som motsatte sig förbudet och vill ha ökad makt för facket då. Och det här är det hittills längsta konventet. Det tog ju partiet 103 omröstningar innan man lyckas välja då en kompromisskandidat i form av John Davis från West Virginia då. Olyckan fortsatte ju sen i själva valet 1924 som var ett lågvattensmärke för demokraterna. Det är det här året som Robert La Follette dammar av den progressiva partisymbolen och ställer upp som en tredje partikandidat. Och i och med att han lyckas få stöd från 17% av väljarna så stal han väldigt mycket röster från demokraterna då. Så att republikanen Calvin Coolidge kunde ju då 1924 bekvämt vinna med 54% av rösterna, medan demokraten John Davis bara lyckas skrapa ihop 29% då, så att säga. Så demokraterna lyckas inte under någon gång på 20-talet att erbjuda ett rimligt alternativ till republikanerna på nationell nivå. Men som så många gånger förr i USAs historia så måste man också se på delstatsnivå, och där var ju demokraterna långt ifrån då ett totalt besegrat parti. På lokal basis i delstaterna så kunde lokala demokrater manövrera tämligen fritt liksom och tilltala väljare med starka regionala frågor då. Efter förlusten 1928 hade man ju kunnat beskriva demokraterna egentligen, om man drar ut den röda tråden, som ett parti som bara fungerar sämre och sämre då. Tittar man på demokraternas glansdagar på 1830- och 1840-talet när man liksom dominerat, så hade man ju då efter inbördeskriget och under slutet av 1800-talet varit relativt jämnstarka med republikanerna, för att då efter sekelskiftet hamna i någon slags minoritetsstatus där man inte nådde framgång alls om inte motståndarna splittras som i fallet 1912 då. Så att demokraterna är ju liksom ett parti som sakta går ut för, om man tittar rent historiskt här från på 20-talet då. Mellan egentligen då inbördeskriget då 1932 så hade man ju bara lyckats få två män valda som presidenter då, Grover Cleveland och Woodrow Wilson då. Och båda fallen så hade ju väljarna i princip kastat ut dem från Vita huset med emfas då. Cleveland i princip också nästan utkastade ur sitt parti då. Så demokraterna är ju ett parti som bara blir svagare och svagare och svagare hela tiden då. Partiet hade ju också under den här tiden väldigt stora svårigheter att hitta någon lämplig presidentkandidat. Och de flesta demokratiska politiker var ju endera från södern eller då en katolik från norr. Men det var ju också en bakgrund som gjorde det nästan omöjligt att vinna ett presidentval då. Och de flesta demokratiska ledare som var protestanter utanför södern kom från små stater i väst som Colorado, Nebraska, Montana, South Dakota, vilket inte var heller var speciellt gångbart i ett presidentval när man behöver vinna de viktiga vågmästarstaterna som Ohio och New York och så vidare då. Och utifrån det perspektivet sen så är det ju inte att undra på att man når framgång sen då med Franklin D. Roosevelt 1932 då, som då är just en protestant från den viktiga delstaten New York och som också är acceptabel i södern. Så det fjärde partisystemet domineras ju helt av republikanerna nästan. Mellan åren 1896 till 1908 och mellan 1920 och 28 så kontrollerar man både presidentposten och kongressens båda kammare. Så man har den fullständiga liksom, makten med Vita huset och kongressen. Då. Men så kommer ju en händelse som ruskar om USA rejält och även det politiska systemet och partisystemet då. Och det är ju den stora depressionen då, The Great Depression. I oktober 1929 så kommer den berömda börskraschen på Wall Street och landets ekonomi sjunkit i botten fram till året 1932 då. Och republikanerna och Herbert Hoover lyckas ju varken vända trenden eller bromsa fallet. Och helt plötsligt så är man inte längre så starkt som parti då. Och den som kliver fram då med järva lösningar blir ju då demokraten Franklin Roosevelt. Demokraterna och Roosevelt sveper ju in i valet 1932 och tar över rodret. Och där och då hade ju valet av Roosevelt mindre att göra egentligen med hans egen popularitet och mer med hur fruktansvärt impopulär Hoover hade blivit när han liksom hjälplöst inte kunde lösa den ekonomiska krisen. Men Roosevelt, han lanserar ju sitt nya program då, kallat Nya Given då, The New Deal. Och han låter ju den federala staten vara aktiv för att laga det blödande finansiella systemet och stimulera igång ekonomin, samtidigt som det görs en rad sociala reformer för att hjälpa nödställda då. Och den federala staten blir helt plötsligt den sista räddaren i nöden genom att sysselsätta väldigt många arbetare i federala projekt då. Och när vi gick igenom Nya Given så vet ni att det kommer också en annan andra våg av reformer då, med socialförsäkring och pensioner och stärkt arbetsrätt då. Och hela den här Nya Given innebär ju en väldigt stor expansion av det federala statens ansvar inom då både utbildning och boende och sysselsättning och välfärd och direkta bidrag och så vidare då. Och runt den här Nya Given-politiken så lyckas Roosevelt bygga en ny stark demokratisk koalition då. Och det är ju därför som man brukar säga att den här avgörande händelsen och det avgörande valet 1932 innebär att man lämnar det fjärde partisystemet och går över i det femte partisystemet, det så kallade Nya Given-systemet. Så 1932 är ju ett avgörande val då, efter att ha dominerat politiken nu många hänseenden under i princip 70 år, så var ju då republikanernas dominans över på ett ögonblick, och det skulle dröja hela 15 år innan man återfick majoriteten i någon av kongressens kammare, och det skulle dröja ytterligare 20 år innan man återerövrade Vita huset. Så att demokraterna gör en stark comeback i det femte partisystemet. Men det ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Tills dess får ni göra det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.